Hej, jag heter Jonas Hulbäck och det här är Karlavagnspodden. I det här avsnittet så talar jag med lyssnarna om sådant som kanske inte riktigt går att förklara. Det kan vara ett märkligt sammanträffande eller kanske att du faktiskt sett eller upplevt något men som du aldrig lyckats hitta en rimlig förklaring till. Varmt välkomna! Ikväll så ska vi prata om sånt som man kanske inte riktigt går att förklara. Har du varit med om något som du fortfarande får dig att fundera? Något som du tänker tillbaka på och fortfarande inte riktigt förstår vad som egentligen hände just den där dagen? Numret in till mig är 020 22 10 30. Det går också bra att mejla. Då är det karlavagnen@sverigesradio.se som gäller. Sen finns vi också såklart i sociala medier, Facebook och Instagram där. Och där får ni jättegärna skriva en rad. Och jag tänker att i kvällens ämne så behöver ju inte det här handla om spöken och andar eller tomtar och troll, utan det här kan ju lika gärna vara ett märkligt sammanträffande. Säg en dröm som senare slog in eller att du kanske har känt på dig någonting, att någonting som kommer att hända för att i nästa stund så blev det verklighet. Eller så har du faktiskt varit med om något väldigt märkligt som inte har någon förklaring. Och oavsett vad så vill jag höra din historia ikväll. För en tid sedan så intervjuade jag en kvinna nere i Småland i min podcast och hon berättade om sina hustomtar där hemma. Hon beskrev dem som en självklar del i livet och berättade om flera händelser där hemma där hon var övertygad om att just de här hustomtarna låg bakom det som har hänt. Och när avsnittet sen hade sänts så hände något oväntat. Människor från hela landet hörde av sig och berättade om sina egna upplevelser av hustomtar, vättar och troll och andra märkliga händelser som de har brytt med sig om i många år men aldrig riktigt fått berätta om. Och den här kvällen är för er. Vi öppnar upp den här dörren till det oförklarliga. Efter det här samtalet med kvinnan nere i Småland så fick det också mig att tänka på min egen uppväxt. Hemma i Bålänge i Dalarna hos min farmor och farfar som ofta berättade historier om troll som fanns i skogen intill deras hus. Jag vet faktiskt inte själv vad jag tror om det idag, men jag minns hur fascinerad jag var över de här berättelserna. För det är ju faktiskt så att samtidigt så finns det ju många där ute som kanske inte alls tror på det här övernaturliga. Du vet, de som menar att ja, men det finns en naturlig förklaring till allting. Även om vi kanske inte har hittat den förklaringen ännu. Och det tycker jag också är spännande. Det här är liksom inget program vi ska nu avgöra om vad som är sant eller falskt. Utan jag är nyfiken på människors upplevelser där ute. Vissa kanske tror på spöken, andra inte. Och någon kanske till och med har en vetenskaplig förklaring. Och en annan tänker på någonting helt annat. Ikväll finns det plats för båda samtalen. Så låt mig nu höra era berättelser. Vad är det du har varit med om som du fortfarande inte kan förklara? Vad hände? Hur påverkade det dig? Och om du inte tror på sånt här, varför gör du inte det? Nu har vi fått in vårt första samtal. Och så som jag förstår det så har vi en riktig tungviktare i ämnet med oss. Claes Svahn.
Ja, hej hej.
God kväll Claes. Vart befinner du dig i landet idag?
Jag är hemma i Järfälla, men jag kom precis ifrån världens största UFO-arkiv då, som ligger i Norrköping. Där vi också har mängder av rapporter om spöken och oförklarade händelser.
Otroligt. Det ska nämnas för lyssnarna då att du är ju både ordförande i riksorganisationen UFO Sverige och även ordförande då i arkivet för UFO-forskning som då har det här arkivet i Norrköping.
Ja, nästan rätt. Och jag är inte längre ordförande i UFO Sverige, det är Jimmy Beris, utan jag är fortfarande med i styrelsen, men jag har överlåtit åt en yngre förmåga. Så jag jobbar med arkivet som heter Archives for the Unexplained i Norrköping och som är väldigt brett vad det gäller allt oförklarat, men jag är lika aktiv fortfarande.
Ja, för du har ju i decennier pysslat med frågor kring det oförklarliga och primärt då frågor kring UFO:n och märkliga saker som sker. Hur ska man se på det här med det övernaturliga? Hur förhåller du dig till kvällens ämne?
Ja, men jag började ju 1974 att undersöka knepiga, oförklarade händelser. Inte bara UFO utan även, som vi nämnde där i början, märkliga sammanträffanden och spöken och allt mellan himmel och jord. Och jag är ju en väldigt öppen och lyssnande person, men jag vill ju hellre veta än att tro. Så att jag dömer ingen på förhand, utan jag tycker det är intressant att höra om folks berättelser. Och sen försöker jag vända på stenarna och se vad som ligger under dem. Med detta sagt då, så finns det väldigt många intressanta berättelser där ute som folk går och tiger om faktiskt. Som de helt enkelt inte har funnit ett forum att berätta i. Va? Så hoppas ikväll att det är många som ringer och berättar om sina upplevelser.
Ja, verkligen. Finns det någon särskild händelse eller något vittnesmål som du liksom, trots all din erfarenhet fortfarande inte har lyckats hitta en rimlig förklaring till?
Jo, men det finns det. De flesta är ju tyvärr då ensamma vittnen. De som är mest extrema är ju ofta inte flera som har upplevt. Men det är ju ett fall då som jag ägnat väldigt mycket tid åt och som inträffade. Det är ett UFO-fall då. Och som inträffade i Håknäs uppe i Umeå-trakten den 23 augusti 1991. Och det är en hel familj då som ser ett stort avlångt föremål som en cigarr som långsamt tar sig fram över deras hustak. Och det är ljust ute, det är solen uppe. Och säkerhetspolisen blir inkopplad på detta och undersöker fallet. Och jag pratar då med den kriminalkommissarien då som undersökte detta. Och han säger till mig att bättre vittnen finns inte, och i det här fallet har vi inte kunnat förklara. Och inte vi heller, UFO Sverige. Det finns många sådana berättelser som är knepiga.
Men många tvekar ju också, du är inne på det självklart, så att många tvekar ju själv på att berätta om sådana här upplevelser, kanske av rädsla för att inte bli trodda. Vad har du själv lärt dig om människorna bakom de här berättelserna?
Alltså, vi knackade ju dörr då, pratade med 1600 svenskar vid UFO Sverige under några år. Och då var det 10% av dem som hade sett saker som de inte kunde förklara. Och nästan ingen av dem hade berättat detta utanför familjen. Så det jag lär mig är då att människor som ser någonting väldigt konstigt, de vågar kanske inte alltid föra det vidare av rädsla för att bli sedda som lite speciella och inte trodda kanske. Va? Men man behöver alltså inte vara konstig för att uppleva konstiga saker, man brukar säga, utan det är högst normala människor i de flesta fall som upplever de här knepiga sakerna. Och man ska ta dem på allvar, men det är också väldigt svårt ibland att veta vad det är man ser. Man kan se fel på saker på himlen. Vi är duktiga när vi får Sverige på att hitta förklaringar. Men det blir några fall kvar varje år som vi inte riktigt går i mål på.
Och om du fick ge ett råd till den som har varit med om något oförklarligt, ska man liksom försöka hitta en logisk förklaring direkt då, tycker du? Eller är det okej att man accepterar att kanske inte finns något svar?
Jag tycker man får acceptera ibland att det kan vara svårt att hitta ett svar. Men om du är med om någonting som du inte förstår, då ska du absolut ta fram din mobil, du ska ta ett kort, och även om det inte blir någonting på den här bilden, så har vi då fått en tidsstämpel och kanske till och med en platskoordinat. Va? Det gör att det är mycket enklare för oss att utreda sen efter det. Så att ta bilder, prata in någonting i mobilen, spela in, berätta, så det finns dokumenterat.
Man dokumenterar och sen går det då att höra av sig till er på UFO Sverige med saker man har varit med om, som jag förstår det.
Ja, det är ungefär 300 personer om året då som kontaktar oss då, de flesta genom ufo.se då, som är vår hemsida, och det kan man skriva in till oss. Och då hör vi av oss om det är intressant att gå vidare på.
Ja, intressant, och vilken rivstart i kvällens ämne här tillsammans med dig, Claes Svahn. Tusen tack för att du ringde in och ha en fortsatt trevlig kväll här.
Tack så mycket.
Tack, hej. Hörrni, det fina med kvällens ämne, det är ju egentligen att det här handlar inte om vad som är sant eller falskt, utan det handlar om upplevelser som vi har varit med om. Och kanske du har varit med om någonting som har förändrat din syn på världen, eller kanske har vaknat mitt i natten av något märkligt som har hänt. Eller kanske det är flera personer som har sett samma sak. Eller så finns det ju de här familjehistorierna som berättas i generationer efter generationer, men som fortfarande väcker en del frågor. Och jag tänkte ändå ta tillfället i akt nu den här kvällen och berätta om en sån familjehistoria som ligger i min släkt. Det är min mormor Margitta hemma i Dalarna som har berättat det här för mig. Och historien kommer från hennes farmor som då sägs vara synsk. Alltså att hon kunde se tecken in i framtiden på något sätt. Och historien lyder egentligen att när farmor då, min mormors farmor, låg på dödsbädden, om man säger så, hemma i stugan i Dalarna, så tjatade hon i flera veckors tid när hon låg där sjuk om en svart labrador som fanns i rummet intill henne. Ta ut den svarta labradoren, jag behöver få vila. Och ja, farfar då förstod inte alls vad hon pratade om, och det var inte mer än så. Farmor gick därefter bort, och en stund och ett par år senare så skulle då farfar träffa en ny kvinna nere på västkusten, och hon valde att flytta upp till farfar, och den här kvinnan då hade en svart labrador som gärna höll till i huset där farmor tidigare har legat. Det väcker en del frågetecken hos mig. Jag tycker det är intressant och spännande. Kanske det finns andra där ute i landet som besitter såna här övernaturliga krafter. Kanske är det du. Jag skulle väldigt gärna vilja prata med dig. Och nu har vi en Roland Hummelgård med oss. Jag säger god kväll, Roland.
Jajamensan, jag är med.
Vad härligt. Då fungerar tekniken, du.
Ja.
Vad gör du?
Ibland gör den det.
Ja, precis. Vad gör du ikväll, Roland?
Ja, just nu sitter vi och tittar på tvn, men nu fick vi stänga ner tvn. Ja.
Tittar man på tv och lyssnar på radio samtidigt?
Ja, jag brukar lyssna på radio och frugan sitter och tittar på tvn.
Ja, vad härligt. Vi pratar om onaturliga eller oförklarliga händelser i livet. Vad är det du vill dela med dig utav?
Ja, du vet, jag har ganska mycket av den saken.
Underbart.
Det är så här att när tsunamin gick, det var ju rena katastrofen. Och det var ju, ja, jag skickade iväg, jag hade ju företag på den tiden. Då skickade jag iväg 10 000 spänn till hjälpande och så vidare. Mm. Och sen så, men sen så var det så här att det kanske var något tag efteråt fick jag ett sms på telefon. Mm. Där stod jag, Carina älskar dig. Mm. Och då bara, fan, jag kände ingen Carina då, inte. Det är absolut inte.
Nähe.
Man började undra vad fasen var det för någonting.
Ja.
Ja, i alla fall så gick det ju något år och så böt jag telefon, och då stod fortfarande Carina älskar dig kvar i telefonen.
Vem
var, i den nya telefonen.
Vem var det som hade skickat det sms-et? Vilket nummer?
Ja, det vet jag inte. Ingen aning.
Nej.
Ingen aning. Det fanns liksom ingen avsändare.
Nej.
Och sen så, som sagt, det böt jag i telefon, och det stod ju fortfarande kvar. Och sen så gick det ett tag till, och sen så träffade jag en Carina, men det var ju 2 år senare.
Mm.
Och hon i sin tur har ju då haft kontakt med något medium för något halvår tidigare eller någonting i den stilen.
Mm.
Som sagt åt henne att de skulle träffa en man med cowboyhatt och mörk röst och bla 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 och så vidare. Och sen tog det ju lite tag innan vi träffades, men vi träffades till slut. Då var jag uppe och skulle fälla träd och sen, som tyvärr gick åt fel håll, men jag fällde trädet i alla fall.
Men menar du att hon då träffade det här mediumet som då berättade att hon skulle träffa en man som heter Roland?
En stor gubbe med cowboyhatt och mörk röst.
Är det du då?
Det är jag det.
Ja, jag hör rösten i alla fall. Sa du det här direkt till Carina eller höll du inne på det?
Nej, hon sa det senare att hon hade haft kontakt med den mediet.
Ja.
Som hade sagt. Och det där mediet hade mediumet eller vad det nu heter för någonting. Hade ringt flera gånger och frågat om man hade träffat den där gubben.
Ja.
Ja, men då hade hon ju inte gjort det. Men nu, sen efter det så hade hon ju gjort det. Grejen av det hela, det blev ju att vi var ett par sen. Så småningom.
Det här låter ju som att det liksom är förutbestämt på något sätt. Hur ser du på det?
Ja, någonting åt det hållet.
Ja. Men hur...
Vem kan veta det?
Nej. Om det är en slump eller om det är någon mening med allt som händer. Jag är ändå nyfiken, Roland. Vad sa Carina till dig när du berättade om det här sms:et som du hade fått ett par år tidigare?
Ja, hon undrade också. För att hon förlorade ju liksom människor i tsunamin.
Ja.
Och en av dem stod henne jättenära.
Ja.
Så hon menar på att hon har skickat det där sms till dig.
Ja.
Och det kan jag faktiskt tro på.
Ja. Är du och Carina ett par än idag, eller hur?
Jajamän.
Är det hon som sitter och tittar på tv in till dig?
Nej, nu sitter hon och lyssnar på raken där ute. Jag sitter framför tvn.
Ja, vad fint. Då har vi ändå i det här samtalet slutit cirkeln och jag kan pusta ut lite grann. Att ni på något oförklarligt sätt, som det finns inga svar än idag måste jag ändå säga, så sitter ni i samma stuga den här kväll och ringer in till Karlavagnen efter allt som har hänt.
Jajamän. Ja. Jag skulle kunna rädda upp en hel driva med konstiga saker som jag har varit med om under livet.
Ja, det är fantastiskt, Roland. Det glädjer mig att du ringde in och jag är så glad att du fick till slut träffa din Carina där.
Och jag älskar henne fortfarande.
Vad underbart, vad glad jag blir. Ha en fortsatt trevlig kväll här och klappa om Carina så gott.
Ja, jag ska klappa om
honom. Det är bra. Ja, vilken fantastisk historia. Tack och bock. Och nu har vi någon som ringer in här igen. God kväll, vem har jag på andra sidan?
Ja, du har Yvonne här.
Då har jag Yvonne. Vart befinner du dig i landet, Yvonne?
Just nu är jag på Öland.
Du är på Öland?
Norra Öland, ja. Underbart.
Wow, vad gör man en kväll som denna på Öland?
Ja, då har man varit på stranden idag faktiskt. Jättefint väder. Så har vi ätit lite hamburgare och lite gott här ikväll.
Vilket drömliv, va?
Ja, visst är det. Sommaren är på väg tillbaka.
Ja, det känns så. Det glädjer mig. Vi pratar ju om oförklarliga händelser i livet här. Vad är det du har varit med om?
Ja, jag har verkligen varit med om en oförklarlig grej. Jag menar, du vet det här. När man är småbarnsförälder, då är man ju trött.
Jo, tack.
Och jag var dödligt trött. Alltså, och du vet, om jag säger till dig att jag är trött, och så säger du, det är jag med. Och ingen av oss vet ju hur trött den andra är. Men jag var ju så trött, så jag kände, kommer jag vakna imorgon?
Mm.
Och så där var det faktiskt. Jag kände mig så här, hur ska man klara av här? Hur ska man orka?
Vad var det som hände då?
Ja, det gick ganska långt, så barnen hann ju bli nästan vuxna upp och säga. Och jag föll ihop då faktiskt på Öland. På en cykel hängde jag där. Och man trodde ju då förstås att jag hade fått hjärtinfarkt. Jag hade ingen aning om någonting annat. Men då kollade man att jag hade ingen hjärtinfarkt, utan det var någonting annat. Och sen när man gjorde ett ultraljus så såg man att jag hade ett megastort hål mellan höger och vänster kammare.
Ett hål i hjärtat?
Japp. Ett stort hål till och med. Men från det att jag föll ihop under cykeln, så under 4 års tid alltså, så gjorde jag ultraljud på mitt hjärta varannan månad. Och det var piller hit och dit och det var arbets-EKG. Och man gjorde till och med sån här gastroskopi när man gick in liksom genom, alltså man kollade för att kolla hålet och det var riktigt stort. Och de sa att jag skulle vara tvungen att göra någonting åt det där och jag ska göra kranskärlsröntgen och jag vill inte. Nej. Jag höll ut, i 4 år höll jag ut, men jag blev sämre och sämre faktiskt.
Men du står ju på benen idag och befinner dig på Öland.
Jag gick med på att göra en kranskärlsröntgen, för jag hörde sista dagen, jag hade liksom varit riktigt dålig, jag svimmade flera gånger och jag kände att jag var tvungen ansvar för mitt barn och allting. Mm. Så jag ska göra en kranskärlsröntgen och det var liksom förberedande då för en lite större operation när man skulle göra någonting åt det här. Mm. Sen är jag kristen, så vi var några familjer som samlas. Jag var dödligt nervös innan. Jag tycker det var läskigt. En kranskärlsröntgen, då går man in med en kamera i den huvudpulsådern.
Jag förstår det.
Ja, men jag tyckte det var liksom... Ingen skulle tycka... Nej, jag gillar absolut inte. Och så sa jag, kan ni be för mig? Imorgon ska jag lägga sig in på lasarett. Jag ska ju upp där och göra det här. Jag är jätterädd. Mm. Ja, och de bad för mig.
De här familjerna som var samlade då, de samlade ihop sig och bad inför din operation.
Ja, Och då, förstår du, blev alldeles varm som typ en tefatsstorlek i mitt hjärta. Mm. Alldeles varmt. Och det liksom var så markant så jag hade kunnat liksom rita var liksom det var varmt och inte varmt.
Kände du det fysiskt under bönen?
Fysiskt. Mm. Och det var bara så extremt runt hjärtat, ingen annanstans i kroppen, bara där. Så åter var det borta och jag kände, vad är det här? Ja, det här får jag reda på morgonbitti, tänkte jag. Och då upp där, det var lite läskigt, gröna kläder, vi hade hälsat på en läkare, man ser bara ögonen in bakom masken och allt det här. Och hjärta dunka och sen lugnande och allt det här. Och då såg jag när jag kom in där på operationssalen, 3 stora liksom tv-apparater i taket. Jag tänkte, nej. Jag var lite nervös. Mm. Och man känner när den här kameran går in. Man har ingen ont, man har ingen nerver där. Men jag tyckte i alla fall, man kände genom hela armen när den gick. Alltså, ända ner i hjärtat.
Du är vaken under röntgen.
Jag är vaken. Ja. Jag är vaken, men lite väldigt lugnande då liksom sen. Ja. Och jag hörde dem snurra, de tittade, de pratade och de hade så allt där. Och till slut vände han sig inte med om till mig, så säger han så här, du, vad gör du här? Mm. Och det var ju inte det man ville höra när man låg där då. Liksom. Vad gör jag där? Och hur skulle jag kunna förklara det med alla de här drogerna de har stoppat in mig liksom så här? Jag kände att jag var tvungen att hjälpa till lite grann där. Och så jag tittade ju upp på de här kamerorna. Jag ville ju inte titta, men då kände jag att nu får jag ju kolla. Och vet du, har jag kollat på ultraljud mitt hjärta i 4 års tid. Jag kan varenda kurva, ända. Jag kan hjärta precis utan och innan. Liksom. Jag visste hålet såg ut och var det var någonstans. Jag kunde alltihopa. Och så tittade jag på farmarna och så såg jag ett hjärta utan hål. Och då i mitt tröga tillstånd så tänkte jag så här, amen, var har jag hamnat någonstans? De har ju inte programmerat mitt personnummer. Det här måste ju liksom vara föregående patient.
Hålet var helt borta på din röntgen?
Japp. Och jag säger till handen när läkaren då liksom så här, och jag pekar liksom jättedrogad och så säger jag, inte jag. Varför inte du, säger han då? Inget hål. Inget hål. Ja, men det är du. Nej, så jag liksom så här. Men då frågar han, känner du att jag snurrar på kameran? Så jag, det känner jag. Så jag så här. Mm. Ja, men nu, titta inte bort, säger han. Titta nu uppe på tv. Ser du att jag snurrar på kameran? Säger jag då liksom så här. Känner du att jag snurrar på kameran? Ja, säger jag. Det är du, säger han. Ja, liksom så här. Jag är ledsen, jag kan inte göra någonting. Du får hoppa ner i din säng igen och åka tillbaka till avdelningen. Du har inget hål.
Men när du vaknar upp sen så småningom då och inser att ditt hjärta är helt rent fysiskt. Ja. Vad var det första du tänkte?
Alltså först, först fastade jag med mig. Jag var ju helt så här, liksom, händer det här? Kan det vara så här? Liksom, är det sant? Och min läkare som jag haft under väldigt lång tid, hon kom in liksom, hon stod där och bläddrade över papper. Och då skulle jag liksom fråga till henne, tänkte jag, hela nu? Och jag menar, nu är jag helt, finns inget fel med jag hela. Och säga att jag är jättestarka liksom, tabletter, och gör jag med det liksom? Och det kunde jag liksom inte förklara när man var så drogad, för jag, det jag fick fram var, vad gör vi nu, säger hon. Och hon tittade upp mig, hon såg helt vild ut på ögonen, och så säger hon, fick jag ett blodprov.
Jaha, men du Yvonne, det här är ju ett tag sedan som det här har skett. Du måste ju ha tänkt mycket på det här och vad som egentligen hände den där kvällen på Öland när de här familjerna runt om det bad för dig.
På Öland blev jag ihop, sen åkte jag ju hemma, men de bad för mig och det blev jättevarmt. Och jag har ju förstått att jag är ju hela. När jag kom tillbaka på återbesök, då sa ju faktiskt läkaren till mig när det pratade länge om, och liksom så han kollade mina värden var jättebra och så här. Och så säger hon så här, vi läkare vet att det händer saker när kristna ber.
Mm. Hur...
Det har ju gått några år nu, och liksom, ja. Det är ju ännu roligare egentligen att prata nu, för jag är så sjukt pigg om man jämför med andra min ålder. Så liksom, jag tycker alla är zombie egentligen.
Vi hör att du är pigg, Yvonne. Det är fantastiskt.
Ja,
det är en fantastisk historia som du berättar här. Jag är så glad att det gick bra för dig och att du är så pigg i rösten trots att klockan slagit 22:42 här precis.
Ja.
Jag är jätteglad att du, jag är så glad att du ringde in, Yvonne, och jag önskar dig all lycka och välmående här framöver.
Ja, men detsamma till dig.
Tack. Trevlig kväll.
Tack. Detsamma. Hej då.
Vi har en Sven-Olof Sandqvist som är med oss. God kväll, Sven-Olof.
God kväll, min vän.
Hej. Vart i landet befinner du dig?
Ja, jag befinner mig i mitt fritidshus i Gärdefors i Sandvikens kommun.
Ja, härligt. Vad gör man där den här kvällen då?
Ja, under dagen har jag hållit på att snickra på mitt fritidshus, och ska jag imorgon ha en rörmokare här och ordna till ett badrum och sådär. Så det finns jobb att göra om man har såna fritidshus, det är mycket jobb.
Ja, det är väl lite charmen i det hela också. Du Sven-Olof, vi pratar ju om oförklarliga händelser i livet här i kväll. Vad är det du har varit med om?
Ja, jag har ju varit polis och kriminaltekniker under den senare delen av mitt yrkesliv.
Mm.
Och det är i sak inget märkligt. Man måste betona här, allting är teamwork.
Mm.
Men i alla fall så min berättelse, den grundar sig på en kvinna som försvann från Sandviken, vi kan säga 2006 då.
Mm.
Ja, och till saken hör då att den här personen kunde vi inte hitta på en gång, utan det var mycket omständigheter som gjorde att vi inte nådde något mål i utredningsgruppen.
Mm.
I alla fall så blev vi uppringd den 16 maj 2006.
Mm. Hur lång tid utav efter mordet var det?
Ja, utav en kollega.
Ja.
Vi visste inte att det var något mord då heller, utan man måste ju hitta den avlidna om man ska kunna konstatera någonting.
Ja, såklart.
I alla fall så ville den här kollegan då att jag skulle följa med en av förhörsledarna på en, kan man säga, en rekognoseringstur.
Vad innebär det för oss som inte
vet? Ja, men vi säger så här då. En förhörsledare som jobbar mot en klient som är misstänkt för ett brott. Så vill ju förhörsledaren veta att de platser man pratar om, att de är de samma som de förhörs om man säger så. Att de vet att det är samma plats.
Jag förstår.
Det geografiskt är det väldigt komplicerat.
Mm.
Om den klienten pratar om en plats, hur ska förhörsledaren då veta att det är samma plats som han tänker på. Men i vilket fall så ville de att jag skulle följa med. Och 2017, det blir alltså 2006, den 17 maj var det.
Just det.
05-17.
Hur lång tid efter den här kvinnans bortgång är det här?
Var det 1 år och 15 dagar efter.
Okej, okay, ja. Vad hände den här dagen då?
Ja, jag blev upphämtad i min bostad på Grengatan i Bomhus av min kollega som inte finns längre i livet, men det spelar ju ingen roll. Han ville att vi skulle ta den här turen då och åka till olika platser som finns med i, kan man säga, under förhör så dyker det upp nya platser och vi åkte då via, kan man säga, Sandviken, Hofors, och så åkte vi mot Olshyttan, mot Hedemora kan man säga. Mm. Och där hade vi fått indikationer på att en av de huvudmisstänktas pappa hade en sommarstuga. Mm. Och där hade vi som tekniker varit före, fast det var dåliga förhållanden för vägar och så på den, vid den tidpunkten. Mm. Men vi åkte alltså förbi den här huvudmisstänktes pappas arrenderade sommarstuga. Om man arrenderar en stuga, då är man inte med i fastighetsregistret, så därför fick vi inte träff på honom på en gång.
Just det.
Men lika fullt så åkte vi förbi där och så åkte vi upp en bit ungefär 550 meter nordväst om stugan. Och så stannade vi till på en öppen plats där jag och, jag kan säga hans namn då, han heter Arnold Mattsson. Mm.
Stannade ni på ren känsla så där, eller hade ni någon fast punkt ni utgick från?
Ja, det var en av klienterna som han förhörde, som en av de huvudmisstänkta hade nämnt bara Alvars stuga hade han sagt. Mm. Ja, och i alla fall så stannade vi till där på en öppen plats och i en brunnen bil då, så fanns det grus kan man säga, som vi hade indikerat i de tidigare undersökningarna. Och då sa hon, jag går efter vägen och kollar om det är samma typ av grus här efter vägen. Mm. Och jag blir kvar vid bilen där och du vet att man kan ju gå i 360 grader.
Ja.
Åt olika håll.
Ja.
Mm. Ja, jag stod där och tittade och så var det en öppen, ja man kan säga en öppen yta i skogen söderut. Och bakom mig då kan man säga var det uppför. Och gärningsmannaprofilgruppen hade ju sagt att man gömmer inga kroppar liksom uppför. De hjälper ju inte till särskilt mycket. Mm. Utan det är ungefär 20-25 meter från öppen väg om man säger så.
Mm.
Jag stod där och bara, ja, jag funderade inte särskilt mycket, utan helt plötsligt så var det ungefär som en, det här, nu ryser det i mig.
Ja.
Det var som en hand tog tag i mig och liksom förde mig rakt in i den här öppningen.
Ja.
Ja, det var, det ryser i mig nu när jag säger det.
Ja, jag har gåshud här i studion också. Vad hände då?
Ja, jag gick en bit in i det här området då, ett gräsbevuxet skogsområde, och det är inget konstigt i sig va. Men när jag kommer en bit in här, det är ungefär, jag kan säga 15-20 meter från den här öppna platsen.
Mm.
Ja, så ser jag, jag har hållit på med grävmaskiner innan jag blev polis och varför? Jag ser alltså morän i dagen, om man säger så. Grus i dagen. Men varför har de grävt här för? Det finns ingen anledning att gräva här. Och när jag går några steg till då, det uppenbaras en öppen plats.
Ja, för nu har du har tagit dig hit till den här platsen i skogen med hjälp av den här osynliga handen som du känner.
Ja, absolut.
Och stanna till här då vid grus, vid moränen.
Ja, när jag kommer fram då ser jag den här, alltså grus, mängden i öppen dager. Och så när jag går några steg till och tittar till höger, då ser jag bakhuvudet på ett kranie.
Va?
Ja, det är ruskigt obehagligt.
Vad tänkte du, vad tänkte du då?
Ja, och så såg jag vänster rebensbåge blottad. Mm. Ja, vad tänkte jag då? Jag kan säga så här ärligt. Fåglarna tystnade. Jag bara stod och stirrade och så sa jag, men här ligger ju. Och så säger jag inte namnet nu.
Nej.
Ja, och så ropar jag åt Arnold. Mm. Min kollega. Kom hit Arnold, jag hittar en kropp, säger jag. Då säger han ordagrann så här. Nu ska jag svära i radion, det brukar jag inte göra. Men vad fan, är det full eller har vi blivit tokig, säger han. Mm. Nej, kom hit, säger jag åt honom. Så får han gå i samma spår som jag har gått in. Och så tittar han. Han ser vad jag har sett.
Mm.
Och så säger han nästan en kort stund. Han tog mig under hakan så här med kläderna. Och så drog han med näsa mot näsa och så sa han, sätt dig i bilen, så vi måste prata.
Otroligt. Känner du fortfarande den här handen mot dig?
Ja, det är väldigt... Jag hade ett föredrag, men jag har gjort svenska fall på det här.
Mm.
Och då jag körde det för mina äldre kollegor i pensionärsgruppen. Och det är så påtagligt varje gång jag pratar om det här.
Mm.
Att det griper mig väldigt, väldigt hårt.
Mm. Och det här var då den döda kvinnan som ni har letat efter?
Ja, jag kunde ju säga att här ligger ju... Och så namnet då. Men det var inte förrän obduktionen var fastställd och man rätt så odontologiskt kunde konstatera att det var rätt kvinna, så kunde jag ju få facit på att jag hade rätt. Men vi hade inga indikationer åt något håll om vart de fanns. Men förutsättningen för att finna offret, det vet ju alla som jobbar med rättsprocesser, att om man inte hittar kroppen, då kan man inte fastställa om dödsorsak, och då blir det inget straff. Så de här männen som sedermera dömdes för det här då, en fick 10 års fängelse, huvudmisstänkte, och den som utförde mordet, han fick livstid och han sitter fortfarande i fängelse.
Ja, det är en helt otrolig historia, Sven-Olof. Jag tror att tiden har stått still i Sverige under dina minuter här när du berättar det här för oss. Jag är så glad att du ringde in, och vilket fint jobb att det här mordet faktiskt löste sig till slut. Så tusen tack.
Ja, man ska komma ihåg en sak också, att hade inte jag haft förmånen att göra det här fyndet, då hade de kanske fått 2 år för människor. Nu fick en 10 år och den andra personen fick livstid.
Vi tackar den osynliga handen för det, och jag tackar dig, Sven-Olof, för att du ringde in hit. Tusen tack.
Detsamma. Ha det gott.
Detsamma. Hej. Nu har vi någon som ringer in till oss här. Vem har jag på andra sidan luren?
Där har du Tina Johansson från Kisa.
God kväll Tina, hur står det till?
Jo, det är jättebra. Det har varit fint väder idag, soligt och härligt, så det är bara bra.
Fantastiskt. Nu, vi pratar ju om oförklarliga händelser i livet här ikväll i Karlavagnen. Vad har du varit med om, eller vad har du att berätta?
Ja, alltså det här är väl lite grann, kanske handlar om mig, att jag kanske är lite synsk eller vad man ska säga.
Wow.
Det här som jag ska berätta om, det var 85 tror jag, då var jag 18. Och då började man ju fundera lite på vad det här killar och vad den som man eventuellt skulle gifta sig med skulle heta, och barn och sådana där saker. Jag har väl alltid varit känd lite som spåtina inom min vänkrets, att jag har lätt att känna av saker och ting, och jag har alltid har vänt sig till mig och kan du se något om det här och kan du se det och det. Och då hade jag en kompis som skulle åka på dans. Det här var inför en midsommarafton.
Mm.
Och då sa hon till mig, ja, kan du se om jag kommer träffa någon där, om jag kommer dansa med någon kille eller sådär. Vad heter han i så fall? Mm. Ja, tänkte jag, det kan jag ju testa då. Så jag satte mig och blundade och ja, så såg jag bara Anders framför mig. Ja, han kommer heta Anders, sa jag. Ja, så, men det var ju ganska vanligt namn, så det kanske ju var. Ja, men du sa ju, du frågade ju vad han skulle heta. Han heter Anders, sa jag. Jaha, men kan du se vad han heter i efternamn då? Ja, så blundade jag och koncentrerade mig då, så såg jag bara skog och det stavades med två O. Ja, skog, sa jag. Jaha. Ah, gud, så jag kan inte vänta till midsommarafton alltså. Midsommarafton kom ju då och jag var inte med på den dansen. Då kommer det fram en kille och bjuder upp henne och frågar om hon ska dansa. Hon tänkte, åh, den här killen var ju snygg, det var ju någon i min smak.
Ja.
Och sen efter ett tag tänkte hon, jag måste ju fråga vad han heter alltså. För hon hade ju inte glömt det här då som jag hade sagt. Och då sa hon, ja, vad heter du? Ja, jag heter Anders. Jäklar, tänkte hon, jaha. Jag måste ju fråga vad han heter i efternamn också. Men det tar jag lite senare, tänkte hon. Annars låter det för frågvis. Så när det nästa var slut, och sa hon, ja, jag måste bara fråga, vad heter du i efternamn? Jag heter Skog.
Lägg av.
Ja, hon tänkte nej. Alltså hon höll på att slå i. Och han tittade lite konstigt, tyckte jag på mig, sa hon. Men jag tänkte, jag sa ingenting, inte då. Men så ringde hon till mig dagen efter och sa, Tina, du är inte klok.
Nej,
hej, sa jag, hade jag rätt? Ja, men du är inte klok, sa hon. Jag har träffat en kille, han heter Anders Skog.
Helt otroligt.
Och vi ska träffas igen. Och sen sa jag, jo, så frågan om hon skulle få några barn också då. Ja, du kommer få två pojkar, sa jag. Med den här Anders Skog då. Ja, de fick ett tvillingpar och det var två pojkar.
Det är helt otroligt. Jag står här sitter i studion med hakan långt ner mot bordskanten nu. När i livet märkte du, Tina, att du hade den här förmågan att se saker i framtiden?
Alltså, ja, jag har nog alltid känt mig lite udda, höll jag på att säga. Nej, men alltså, jag har alltid varit väldigt intresserad av det här övernaturliga och ja, det okända helt enkelt. Jag vet att det började väl ofta med att jag ser ofta vad folk heter. Jag vet, jag tittade på nyheterna en gång, jag kommer inte ihåg, 11, 12, 13 kanske. Och då var det en man där som blev intervjuad och jag tänkte, ja, han heter Styrbjörn. Bara så jag framför mig. Det är ju ganska ovanligt namn.
Ja, det måste jag säga.
Och sen innan namnet, eller när namnet kommer fram, han heter Styrbjörn.
Ja.
Många gånger även, för att det är så lätt om man säger, ja, men jag såg att han skulle heta Styrbjörn. Ja, men då vill ju folk att man ska säga det innan, för annars är det så lätt, ja, men nu vet du att han heter Styrbjörn, då kan du hitta på det ungefär. Men, och ja, min mamma trodde mig och pappa så där också, men det var ju många gånger också jag tänkte, nu ska jag överbevisa, jag ska säga, ja, han heter det och det, eller hon heter det och det, och så heter de det. Det är ju inte alla gånger givetvis, men jag kan inte säga hur jag ser det, men det är för min inre syn, om man ska säga det. Ja, det är väl lite av en slags förmåga jag har, eller någon, inte medium kan jag väl inte säga heller, men och låtar. Jag kan gå och sjunga på en låt som kanske inte alls har spelats på radion på jättelänge, och så kommer den låten efter en stund.
Men jag måste ändå ta tillfället akt. Jag tycker det är så oerhört fascinerande med sådana människor som dig som besitter någon form av kraft på det här sättet. Men kan du känna, om vi tar en klassisk radiotystnad här i några sekunder, kan du känna vad det är för låt jag tänkt spela nu?
Nu sitter du mig på poddkanten. Ja, jag kan ju inte säga alla. Jag har ju inte rätt. Alltså 100 gånger av 100. Men ja, vad ska vi säga? Jag drar ju bara till med Summernight City med ABBA, bara för jag älskar dem.
Jag har faktiskt tänkt att spela Elton John med Your Song, men oavsett vad så måste jag säga att jag är så glad att du ringde in, Tina, och jag är helt övertygad om att dina härliga inre krafter kommer väl till hands genom livet för dig och dina nära och kära.
Ja, nej, men jag är intresserad av det här, så jag tänkte, nu ska jag ringa. Jag har testat någon gång, men Det var precis som att jag kände, nej, nu jäklar, nu ringer jag.
Ja, och jag är så glad att du gjorde det. Det här var din kväll, Tina.
Ja, bra.
Ja. Tack snälla, ja. Och ha en fortsatt fin sommar här.
Ja, tack detsamma.
Tack.
Hej då.
020-22-10-30 är numret här till oss. Vi har en ny gäst på G, tror jag. Hallå, hallå i tisdagskvällen, säger jag. Vem har vi på andra sidan?
Micke.
Hallå, Micke.
I Mora.
I Mora, vad härligt. Det är mina hemtrakter, eller på att säga. Jag är från Dalarna själv också, så då känner jag mig trygg.
Ja.
Du, berätta, Micke, vad har du på hjärtat idag i kvällens tema?
Ja, jag kunde ju inte låta bli att ringa, för att jag egentligen så är inte jag så här... att jag tror så mycket på något övernaturligt.
Nej.
Utan det har hänt en grej i alla fall som jag inte kan släppa.
Berätta.
Och det är ungefär 10 år sedan. Det kan vara något år, antingen hit eller dit. Men då jag kör buss här uppe i Dalarna. Mm. Och då skulle jag ha en sen tur ifrån Mora till Sälen via Vasaloppsvägen. Mm. Det var vinter. Då är ju vägen ännu smalare än vanligt. Även om det går att mötas 2 tunga fordon, så ja, det är väl inte optimalt kanske. Speciellt inte om man kör efter hastighetsbegränsningen då 80 km, utan jag hade ju lite passagerare med mig och såg att några minuter så har jag ett möte med en långtradare.
Mm.
Och det var mellan Oxberg och Eversberg, och det är lite kurvigt och så att ja. Jag har kanske 50, max 100 meter kvar till långtradaren, så ser jag att det är en personbil på omkörning.
Oj.
Och då har jag att välja på att antingen lägga bussen i diket eller skita i det hela och putta personbilen.
Mm.
Jag vet ju inte vad som ligger under snön. Och skulle jag köra ner i diket så kan det lika gärna vara storsten och annat. Så att dessutom sitter ju de flesta i bussarna, de sitter ju obältade trots att det är bälten.
Mm.
Så jag valde att köra rakt fram istället.
Mot den här bilen som är på väg att köra?
Ja.
Minns du vad du tänkte? Hinner man under de här sekunderna resonera något med sig själv?
Ja, det här kommer bli en smäll.
Ja.
Det är det som kommer att hända.
Vad hände då?
När jag var cirka 10, max 15 meter ifrån långtradaren, så försvann bilen.
Va?
Och jag hann se, alltså jag såg ner i bilen att det var en familj som satt där. Gubben satt, gubben, han kanske var 30 bast. Men han satt ju och körde och frugan bredvid och en eller två barn i baksätet.
Oh. Vart tog bilen vägen?
Vet inte, den försvann i tomma intet. Det här har brunnat min hjärna i de här åren.
Tror du jag kommer kunna lägga mig ikväll, Micke, efter den här historien?
Jag har frågat folk som bor där borta om det har varit någon sån här dramatisk grej. Alltså att det är någon som har gjort en tokomkörning, och det har vi sagt att ja, tokomkörningar, det händer ju titt som tätt.
Mm.
Men ja, ingen som vet någonting så här exakt, och även om jag är bilintresserad så kan jag idag inte säga vad det var för märke på bil eller ens årsmodell, mer än att ja, det var ju inte någon bil från 2000-talet om man säger så, utan det var kanske 90-tal, sent 80-tal någonting.
Men om jag tänker, om du normalt sett inte tror på övernaturliga händelser eller så, vad tänker du så här i efterhand när du tänker på den här händelsen?
Närmsta veckan efter den här händelsen så vill jag absolut inte åka den vägen.
Nej.
Och det, jag pratade ju med både chefer och kollegor, och det har jag gjort även på se efteråt. Va? Att, vad fan, vad är det för någonting? Mm. För att det kan inte bara försvinna. Mm. Och det, ja.
Nej, det är en otrolig historia, Micke. Vi kommer inte kunna lösa den här ikväll. Jag tror att både du och jag lägger oss med ett frågetecken framför oss. Men det är en fascinerande historia, och glad att det inte var en bil på riktigt, eller vad det nu var det här.
Ja, men det är alltså... Man kan ju säga att många grejer, det är fyller delerier och sånt, men inte när man sitter och kör yrkesmässigt i dagens läge, eftersom vi måste blåsa i bussarna ett otal gånger varje gång vi ska starta dem. Så att, ja.
Ja, jag förstår. Ja, tusen tack till dig, Micke, för att du ringde in här och delade din historia. Jag är väldigt glad för det, så önskar jag dig en fortsatt trevlig kväll här.
Ja, detsamma.
Tack snälla.
Tack för ett bra program.
Ja, tack. Hej.
Hej.
Nu har vi en Susanne med oss.
Susanne.
Hej Susanne. Vart befinner du dig idag?
I Skänninge, Östergötland.
Östergötland, vilken underbar dialekt.
Nej,
jo.
Jag tycker den är hem.
Tycker du det?
Ja.
Ja, jag får njuta lite grann av din stämma här under kvällskvisten, och det är jag glad över. Du, vi pratar ju om oförklarliga händelser här ikväll. Vad vill du berätta om?
Jo, det är så här att när min farmor var i livet så var hon väldigt bevisig. Mm. Och nu har jag saker som jag vet att jag ställt på en ställe. Och så ska jag dit och ta det. Då finns det inte där. Då står det på en helt annan plats.
Ja.
Och det har hållit på en längre tid. Så nu börjar jag skriva upp vart jag ställer saker.
Så att du har koll på vart någonstans du ställer sakerna i huset?
Ja, så jag är säker på att jag inte har blivit knyppt i huvudet.
Ja.
Och sen ska jag ta den saken, och då finns den inte där.
Nej.
Och jag tror ju att det är min farmor som går och busar. Det är väldigt mycket konstiga saker som händer. Det kan trilla ner tavlor. Min kökslampa trillade ner, fast den var rejält uppborrad i betongtaket. Ja. Och, ja.
Varför tror du att det är din farmor som går runt där i huset?
Ja, bara för att det är så mycket busiga saker hela tiden.
Men kan inte det nästan vara lite mysigt att veta att du har din kära farmor med dig där hemma på något sätt?
Ja, jag är inte rädd så, men ibland kan det bli lite irriterande när man inte hittar sakerna som man vet har gjort sig av med på just det stället.
Ja, hon behöver inte busa för mycket, farmor.
Nej, som här ikväll nu. Jag håller på och stickar en bebiströja till grannen under. Jag bor i lägenhet. Som har fått en liten bebis.
Ja.
Och då har jag en påse som är ihopsydd av varje paket som jag lägger garnet i. Och så lägger jag stickorna i där när jag ska fortsätta.
Ja.
Och sen gick jag och grejade lite övrigt här i lägenheten. Jag vattnade lite blommor och lite sådär.
Ja.
Som var torra. Och när jag kommer tillbaka så hänger inte den där påsen på kroken i köksbordet.
Då är påsen borta?
Ja, då låg den i min säng.
Men när sånt händer, Susanne, är det så att du pratar någonting, säger du någonting högt till din farmor då där hemma?
Ja, det gör jag. Men inte nu igen, farmor. Du får inte hålla på så här. Det blir jobbigt i längden. Kan inte du lägga dig och sova? Och det gör hon ju aldrig.
Hon är igång i tid och otid, låter det som.
Ja, hon kan väcka mig på natten bara för att sådär och ja.
Ja, vad fint, Susanne, att du ringde in här ikväll och berättade om men din fina farmor ändå, som på något sätt är kvar i livet här och busar med det.
Ja, jag älskade ju henne. Hon var ju mitt allt. Hon var ju min mamma, pappa, farmor, farfar. Ja. Hon var mormor, morfar.
Det är nog anledningen att hon är kvar på något sätt hos dig. Tusen tack, Susanne. Och busar hon igen här, farmor, så får du hälsa så gott från mig.
Det ska jag göra.
Vad fint. Ha en trevlig kväll, du.
Detsamma till dig.
Tack. Ha det bra.
Detsamma.
Hej, hej. Ja, det var en farmor som busade runt om nätterna. Vi har ett till samtal på vägen. Säger jag, vem är det jag talar med?
Ja, hej, Alva heter jag.
Hej, Alva. Var ringer du ifrån?
Jag ringer ifrån Skövde.
Skövde, vad härligt. Vad gör du ikväll i Skövde, Alva?
Ja, jag kom hem här för en stund sedan och har jobbat kväll.
Ja, vad jobbar du med?
Ja. Jag jobbar i hemtjänsten.
Ja, jag fattar. Men du, vi pratar ju om lite oförklarliga händelser här i kväll i Karlavagnen. Vad är det du har varit med om?
Ja, först och främst så vill jag bara säga till dig att du gör ett fantastiskt arbete med de äldre.
Ja, vad glad jag blir. Tusen tack.
Jag tittar på det nästan varje dag och jag blir tårögd nästan varje gång. Mm,
jag blir tårögd över dina ord. Tack.
Ja, men så det som jag har varit med om då. Jag kan inte riktigt förklara vad som har hänt. Det var så för cirka 2 år sedan så gick jag på 3:e året på gymnasiet. Mm. Och jag skulle cykla hem efter en lång dag. Och mellan där jag, när jag bodde hemma och skolan så är det ett långt skogsparti. Och en asfalterad cykelväg med... I mitten av skogen så är det en gammal järnväg som inte används längre. Jag cyklar på cykelvägen och känner att det är någon som tittar på mig.
Känner iakttagen?
Ja, fast ändå inte på ett läskigt sätt utan på ett så här fridfullt sätt ändå. Och sen så jag stannar cykeln och går av och tittar mig runt och då ser jag precis på den här gamla järnvägen. Antingen en hjort eller en rådjurshane. Som bara står och tittar på mig. Och jag känner så här, det här är lite lustigt. För i vanliga fall så brukar ju de vara så rädda och springa iväg. Men vi står och tittar på varandra någon minut och sen så känner jag att jag måste nog åka hem nu. Men precis då så tar den här ett kliv framåt. Och jag känner att den här vill mig någonting.
Wow. Gick den fram emot dig då?
Ja, precis.
Var du inte rädd?
Jag var lite rädd faktiskt. För jag vet ju det att de är väldigt skygga vanligtvis. Och att de kanske vill försvara sig om de har ungar eller så med sig. Och så var det jag tänkte först.
Vad var det som gjorde att du ändå stannade kvar i ögonkontakten och det här stunden med rådjuret?
Ja, men det var det här att jag kände att den ville mig någonting.
Ja.
Den går jättelångsamt framåt för den var ju säkert också rädd. Men sen så hamnade den till slut så pass nära så att det är armlängds avstånd ifrån mig.
Wow.
Och jag får... Som ett meddelande skickar till mig upp i mitt huvud att jag mår bra. jag mår bra upprepas i mitt huvud hela tiden.
Samtidigt som rådjuret står och stirrar dig i ögonen.
Ja. Och det är jätteoförklarligt. Jag kan anta att det är från en anhörig som gick bort 2 månader innan detta hände.
Mm.
Som jag var väldigt nära.
Vad känner du i stunden när de här orden kommer upp i ditt huvud?
Jag känner väl en lättnad och en tacksamhet ändå, även fast det var så pass nära in på den här bortgångna anhöriga som jag var väldigt nära.
Mm.
Så kände jag ändå en lättnad att men nu har hon det bra liksom.
Mm.
Och hon får äntligen inte ha ont.
Nej.
Mm.
Vad hände sen efter det här? Cyklar du bara hem eller vad tänker man efter en sån här händelse?
Alltså jag kände att för sen så var det typ som att bara rådjuret gick iväg och sprang iväg som vanligt, som att den skulle bli skrämd av någonting.
Mm.
Och jag stod kvar faktiskt i kanske 5 minuter. Jag har ingen tidsuppfattning för det kändes som att det gick så fort alltihopa. Men jag stod kvar kanske ett par minuter och bara andades och försökte smälta vad som verkligen hände.
Mm.
Och jag kan fortfarande liksom inte säga om det var den här anhöriga eller om det var något helt annat.
Om du lyssnar till ditt hjärta för stunden där, så vem tror du att det var då? Tror du att det var hon?
Ja, jag tror det var min farmor.
Ja.
Ja. Det här var kanske i juni precis innan studenten och hon gick bort i april.
Är det i år det här hände? Eller två år sedan?
Nej, för 2 år sedan.
Ja.
2 år sedan, ja.
Hur har den här händelsen liksom påverkat ditt liv? Ser du det liksom på något annat sätt? Och de som inte finns kvar i livet, hur ser du på det?
Ja, men jag är väldigt sån att jag tar verkligen vara på de äldre jag har i mitt liv.
Mm.
Efter den här händelsen framför allt. Och sen kan jag också tycker att jag verkligen har en kanske bättre respekt för djur och natur. Att jag vill verkligen inte att något djur ska skadas. Och jag vill inte skräpa ner liksom någonting. För att naturen är sårbar precis som vi människor och alla djur också.
Mm. Tror du att vi har en själ som vandrar vidare och att vi liksom hänger ihop i naturen och djuren på något sätt där själen kan vandra vidare?
Ja, men jag tror på att någonting händer efter döden. Jag vet inte exakt vad, men jag tror på någonting.
Mm.
Och jag tror att när man går bort att man har liksom, man vakar över sina anhöriga. Och, ja.
Och den här händelsen är väl verkligen en anledning till att tro på det. Jag är jätteglad, Alva, att du ringde in här ikväll och berättade den här historien. Du har verkligen berört mig och sannoliken många lyssnare också. Så
ja.
Tusen tack till dig.
Ja, men tack själv och tack för dina fina program och allt du gör.
Ja, vad glad jag blir, Alva. Tack snälla och ha en fortsatt fin sommar här.
Ja, tack så mycket. Ta hand om dig.
Tack. Hej då.
Hej då.
Ja, vilken historia. Man blir oerhört berörd över det här som ni berättar för oss här ikväll. Och nu verkar det vara en till som ringer in här. God kväll, vem har jag med mig?
Ja, men hejsan, jag heter Annika.
Hej Annika, var ringer du från?
Jag ringer från Kållered som ligger strax söder om Göteborg.
Just ja, västkusten har vi med oss idag.
Jajamän.
Underbart. Du, vad vill du prata om ikväll?
Ja, jag måste byta rum här bara. jag har en väldigt märklig upplevelse.
Mm.
Och det startade redan 2009.
Mm.
Och jag bodde på den tiden i Uppsala. Och jag pendlar mycket. Och jag har hästar så att jag pendlar mellan mitt hem och ett stall några mil ifrån.
Mm.
Och hur som haver så helt plötsligt så uppdagade sig bredvid mig när jag kör på vägen en stor älg. Jättestor älg med stora horn och allting.
I vägrenen liksom?
Ja, precis. Ja. Och den här älgen, han ville liksom inte släppa mig. Utan han sprang hela tiden bredvid mig.
Va?
Kilometer efter kilometer. Och jag stannar och jag försöker liksom få bort den här älgen.
Vad säger du?
Och han vill liksom inte flytta på sig, utan han fortsätter hela tiden. Men, jag är orolig.
Jag måste stanna uppe. Hur snabbt kör du nu? Är det...
Ja, jag kanske ligger i 40 då. Ja. 30-40. Och jag stannat flera gånger. Han vill inte flytta på sig. Till slut i alla fall så stannar jag. Uh-huh. För jag tänker att han måste ju liksom gå av. Så att han går förbi mig eller någonting.
Något som inte stämmer.
Ja, men hur som av så till slut i alla fall så viker han av och springer in i skogen. Uh-huh. Och grejen var den att det hade ju hänt flera gånger tidigare, eftersom jag pendlar så mycket med bilen, att det har kommit mycket djur. Och det gör ju det när man kör i skogar och så vidare.
Aha.
Men efter den händelsen så upptäckte jag att jag fick liksom bilder som kom till mig. Och efter ett tag så tänkte jag så här, vad konstigt, det kommer bilder om djur.
Ja, vad är det för bilder? Alltså uppe i ditt huvud?
Ja, i mitt huvud liksom så kommer det bilder.
När du
att
kör?
Det kommer ett, ja, precis. Och så kommer det bilder om att nu kommer det ett djur om en stund.
Mm-hmm.
Och efter en stund så kommer det djur. Ja, och det är jättekonstigt.
Ja, jag lyssnar.
Och sen hur som av mig så började jag då dokumentera det här. Och så att från och med 2009 och fram till idag, och det fortsätter fortfarande, så har jag alltså en dokumentation om att när jag får den här bilden, att det kommer ett djur, så tar det 7 minuter. Och sen kommer djuret.
Vad säger du, Annika?
Ja, exakt alltså. Det är sant alltså. Ja, jag lovar dig.
Jag tror
det. Och det här händer hela tiden. Och jag bor ju som sagt i Kållered. Och vi har ju stora IKEA alldeles nedanför mig där jag bor.
Mm.
Så bara för några dagar sedan så fick jag en liten bild om att det skulle komma ett litet djur när jag kör där på Ekenleden, heter det.
Mm.
Ja, då kommer en liten igelkott travandes över Ekenleden. Efter 7 minuter.
Men nu sitter ju jag här med ett... Jag sitter ju med ett väldigt öppet sinne. Och jag tror det. Men vad säger dina vänner och familj till dig när du försöker förklara det här första gången?
Mina barn och familjen, de har ju varit med om det här.
Ja.
Jättemånga gånger under de här åren.
Ja.
Så att så fort jag sitter med någon och kör en bil eller om jag åker med någon,
ja,
så säger jag, nu kommer det ett djur om 7 minuter, så nu måste du sakta ner. Och då vet de det.
Ja.
Och då kommer det här djuret.
Så kan ni räkna ner tillsammans nästan?
Ja. Men... Det händer jätteofta. Och jag har ju varit med om, alltså, det är älgar och det är rådjur och det är, ja, alla möjliga olika djur. Så att jag har ju sagt till både familj och på motorvägar när det har kommit älgar. Och, ja, så att jag kan inte förklara varför jag ser det, men det händer.
Jag måste fråga, varifrån kommer det här, tror du?
Ingen av jag vet.
Är det älgen 2009 som har bidragit med någon helt otrolig övernaturlig förmåga?
Nej, men alltså det lustigaste var också precis då, för att det var ju exakt då som den tiden som jag gick med i Facebook.
Okay.
Ja, om man nu får säga det.
Ja.
Men då, så att jag lyckades ju då fota den här älgen,
ja,
och lägga upp den också då på en bild.
Mm.
Och då så säger ju folk liksom, hur lyckades du med det? Men jag hade antagligen varit med om de här händelserna ganska lång tid innan, utan att reflektera över det här. Men just det här sen när den här bilden kommer, att det tar 7 minuter.
Mm.
För det... För att jag berättade ju också tidigare här, ja, att jag pendlar ju väldigt, jag bodde ju som sagt i Uppsala och pendlade då till mitt jobb i Hallstavik. Och då kör man 4 mil på en väldigt lång väg liksom genom skogen. Och där är det otroligt mycket djur.
Det är en helt otrolig historia och en unik egenskap. Jag får tacka så jättemycket för att du ringde in här och berättade om dina 7 minuters djur. Det känns som ett fint sätt att avsluta det här programmet på något sätt.
Ja.
Jag önskar dig allt gott och fortsätt ta hand om både natur och djur och vänner här i trafiken. Tack snälla.
Tack så mycket.
Ha det bra. Hej hej. Karlavagnen är alldeles strax slut. Jag vill från botten av mitt hjärta tacka er som har ringt in och skrivit till oss och dela med er av era otroliga berättelser. Ni har berört mig på många, många sätt.
Du har lyssnat på Karlavagnspodden. Hela programmet med musik hittar du i appen Sveriges Radio och på vår webb. Har du tips på vad Karlavagnen ska handla om eller vill du fråga något så finns vi på sociala medier eller på mig. Karlavagnen@sverigesradio.se. Karlavagnen hör du live varje vardagskväll och söndagskväll.